It is an excellent sign to see people running in order to study the word of God.
Det är verkligen ett sånt underbart tecken att få se människor som kommer springande för att få studera Guds ord, som Åke gjorde här.
So those who study the book of the Revelation seriously,
de som har studerat Uppenbarelseboken på ett noggrant sätt,
would find it helpful to notice,
för dem skulle det kunna vara en hjälp om de fick höra det här,
that on each occasion when heaven is open,
att vid varje tillfälle som himlen är öppnad,
and John is given to see some feature of the heavenly temple,
och Johannes får se en ny sida vid varje tillfälle av det himmelska templet.
That piece of furniture in the heavenly temple,
att just den här möbelbiten i det himmelska templet,
becomes the theme of the rest of its section.
Då blir temat för resten av den här avdelningen.
So it is in section 2.
Det här stämmer också när det gäller avdelning nummer 2.
Which opens in chapter 4,
som öppnas i kapitel 4.
And then John sees the throne of God.
Där ser Johannes Guds tron.
The topic of the throne of God then fills chapter 5.
Så fyller det här ämnet Guds tron hela kapitel 5.
It is mentioned at the climax of chapter 6.
Och nämns som huvudpunkt i kapitel 6.
And similarly at the end of chapter 7.
Likaså i slutet av kapitel 7.
Some people have felt that chapter 7.
En del människor har känt att kapitel 7
is a parenthesis in the narrative of the Revelation.
Är liksom en parentes i Uppenbarelsebokens berättelse.
But it is not really a parenthesis.
Men det är egentligen ingen parentes.
It brings the topic of the throne of God.
Utan för fram det här ämnet Guds tron.
Its majestic a climax at the end of chapter 7.
För fram det till sin majestätiska höjdpunkt, slutpunkt i slutet av kapitel 7.
Yes. Task now therefore.
Den omedelbara uppgift som vi har framför oss nu
is to proceed to chapter 5.
Är då att fortsätta med kapitel 5.
And once more let me exhort you.
Pardon?
Once more, let me exhort.
Och ännu en gång så vill jag uppmana er
to visualize the drama that John sees going on in front of him.
Att försöka visualisera, åskådliggöra detta drama som Johannes ser framför sig.
For he has just told us how he saw the throne.
För han har just berättat för oss hur han såg tronen.
And fills chapter 4 with a description of that throne.
Och fyller kapitel 4 med en beskrivning av den här tronen.
But now in chapter 5.
Men nu i kapitel 5.
He notices a something that hitherto he had not noticed.
Så lägger han märke till något som han inte har lagt märke till förut.
That in the hand of the one who sits upon the throne.
Att i handen på den som sitter på tronen.
There is a book.
Finns en bok.
Or rather a scroll.
Eller en bokrulle hellre.
Heavily written both inside and out.
Och att den är fulltecknad både inuti och utanpå.
And having noticed this scroll in the hands of the one who sits upon the throne.
Och när han nu har lagt märke till den här bokrullen i händerna på den som sitter på tronen.
He now notices a strong angel.
A strong
angel.
Så lägger han nu märke till en stark ängel.
Proclaiming with a loud voice.
Som förklarar med hög röst.
Who is worthy to open the book?
Vem är det som är värdig att öppna boken?
And to loose the seals of it.
Och att ta bort sigillet, inseglet på den.
And we must pause to consider the significance of this.
Och nu måste vi sakta ner här och bara tänka på hur betydelsefullt det här är.
What is this book?
Vad är då den här boken?
Why is it sealed?
Varför är den förseglad?
And now why is the angel issuing a challenge to anyone to open these seals?
Och varför utmanar den här ängeln alla att de ska försöka öppna det här sigillet, den här förseglingen?
What the book is?
Ja, boken, den är
is now to be shown.
Ja, vad boken handlar om, vad den är för någonting, ska vi nu få se.
Considering what happens when each of those seals is broken.
Genom att tänka på vad som händer när vart enda ett av de här sigillen, de här försiglingarna öppnas.
Well, as each seal is open,
när varje insigel öppnas,
there follows a significant judgment on the earth.
Så följer en betydelsefull dom över jorden.
And when the sixth seal is open,
och när det sjätte sigillet har öppnats,
it sets loose the final dramatic judgment of God.
Så löser jag detta, den slutgiltiga, dramatiska Guds dom över jorden.
Men call upon the rocks to hide them.
När människorna ropar till klipporna och bergen att de ska gömma dem.
From the face of him that sits upon the throne.
Bort ifrån dens ansikte som sitter på tronen.
So then the opening of the seals.
När alltså de här insegeln öppnas,
begins the first series of judgment.
Så börjar den första raden av domar.
And you will notice at once the connection of thought between chapter 4 and 5.
Och ni kommer märka hur kapitel 4 och 5 hör ihop i sitt tankesätt.
We there heard proclaimed the worthiness of the creator.
Där hör vi hur man proklamerar skaparens värdighet.
He made the world for his purpose.
Han skapade världen för sin egen skull.
It has gone astray.
Och den har gått bort från honom, den har gått vilse.
God is not going to wait forever to redevelop the world and the universe.
Och Gud kommer inte vänta i all evighet för att omdana jorden och universum.
And since not all men will repent.
Och eftersom inte alla människor kommer att vända om till Gud.
The judgments must follow.
Så måste domen följa.
Now the angel proclaims the challenge.
Nu så proklamerar den här ängeln utmaningen.
Who will come and open the seals?
Vem tänker komma och försöka öppna inseglet?
And set loose the judgment.
Så att den här domen bryter ut.
Now will you notice, please?
Lägg nu märke till, är ni snälla?
What the angel actually said.
Vad ängeln egentligen säger?
Not who is able to open the seals.
Ängeln säger inte vem det är som förmår öppna inseglet.
But who is worthy to open the seal.
Men vem som är värdig att öppna sigillet, bryta sigillet.
It is not a question of power.
Det handlar så här inte om kraft eller makt.
It is a question of moral worth.
Utan det handlar om moralisk värdighet, moraliskt värde.
Any fool could press the button.
Vilken idiot som helst skulle kunna trycka på knappen.
That would lead to an atomic holocaust for the whole planet.
Som skulle föra till en atomisk förintelse för hela planeten.
Not a question merely of who has the power.
Det handlar inte bara om vem som har makten.
Who has the moral worth?
Men vem är det som har den moraliska värdigheten, värdet?
To set loose the judgments of God.
Att bryta inseglet så att Guds dom går ut över jorden.
Now sense the drama.
Känner ni vilken dramatik det är?
No one in heaven or on earth.
Ingen i varken i himlen eller på jorden.
Was able to open the book.
Kan öppna den här boken.
And to loose the seals thereof.
Och bryta sigillet på den.
Notice the difference in term.
Lägg märke till skillnaden när det gäller terminologi.
No one was able to.
Ingen kunde.
Because now being able to presumes that he is worthy to.
För om du ska kunna göra detta så måste du samtidigt vara värdig att få göra det.
And I wept much, says John. I wept much, verse 4.
I wept much.
Yeah.
Oh, I wept much. Sorry. Johannes säger jag grät mycket.
Because no one was found worthy to open the book or even to look upon it.
För att det inte fanns någon som var värdig att öppna boken eller ens att titta på den.
Wouldn't you be moved to tears?
Skulle inte du också börja gråta?
You think of Pol Pot.
Vi tänker på Pol Pot.
And Chairman Mao.
ordförande Mao
and Ceausescu.
Och Ceausescu.
And Stalin and Hitler.
Och Hitler.
And millions of little children that died of starvation.
Och miljontals små barn som har dött av hunger.
And the big firms that produced baby powder.
Och de stora firmorna som tillverkade barnmatsmjölk.
Knowing it was no good.
Och visste att det inte var bra för barnen.
And sold it to African mothers.
Och sålde det till afrikanska mödrar.
Who gave it to their children.
Som gav det till sina barn.
The children died.
Och barnen dog.
Or the European factories that manufacture landmines.
Eller de europeiska fabriker som tillverkar landminor.
And sold them to Angola.
Och sålde dem till Angola.
Millions of them.
Miljontals minor.
Where they blew the legs off children and adults, innocent people.
Där de förstörde barnens ben och även vuxnas. Miljontals.
You think of where AIDS has brought the nation, AIDS.
Och vi tänker på vad AIDS har fört med sig till nationerna.
And you think of all the nasty things we do even to our loved ones.
Vi tänker på alla de fula, stygga saker som vi gör även mot dem som vi älskar.
Can it never be cured?
Kan detta aldrig helas och göras bra igen?
If it can't be,
om det inte kan göras bra igen.
You would be excused for being broken-hearted.
Då måste man verkligen förstå att vi har brustna hjärtan, att vi är bedrövade.
But if putting it right means unloosing those seals.
Men om de här sigillen måste brytas för att gottgöra detta.
To set loose the judgments.
För att Guds dom ska gå ut över detta.
Who would be worthy to do it?
Vem är då värdig att bryta dessa sigill?
Would you be worthy?
Skulle du vara värdig?
Let him that is without sin cast the first stone.
Låt den som är utan synd kasta första stenen.
I wept much, says John.
Jag grät mycket, säger Johannes.
But one of the angels came and said to me.
Men en av änglarna kom till mig och sa.
Don't cry, John.
Gråt inte, Johannes.
Behold the lion that is of the tribe of Judah, the root of David, has overcome to open the book and the seven seals. Verse 5.
Vers 5 i kapitel 5. Men en av de äldste sa till mig, gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.
Dramatic moment, isn't it?
Vilket dramatiskt ögonblick, eller hur?
It is interesting that when the name is published abroad through heaven.
Och det är intressant att nu när det här namnet kungörs över hela himlen.
The one that shall put earth right for God.
Den som ska gottgöra allt det här hemska som har hänt på jorden för Guds skull.
It turns out to be the name of a Jew.
Så visar det sig att det är namnet på en jude.
The lion of the tribe. Of Judah.
Lejonet av Judastam.
Has overcome.
Har övervunnit, har segrat.
So as to open the seals.
Så att han kan öppna bokrullen och bryta dess sigill.
What does it mean he's overcome to do it?
Vad betyder det att han har segrat så att han kan göra det?
Well, John turned round to see the lion of the tribe of Judah.
När Johannes vände sig om för att se lejonet av Judas stam.
And to his surprise.
Och till sin förvåning.
He saw in the midst of the throne and of the four living creatures.
Så såg han mitt bland tronen och de fyra levande väsendena.
And in the midst of the elders.
Och bland alla de äldste.
A lamb slain.
Att det stod ett lamm där som hade blivit slaktat.
As though it had been slain.
Som såg ut som om det hade blivit slaktat.
Having seven horns.
Det hade sju horn.
And seven eyes.
Och sju ögon.
Which are the seven spirits of God sent forth into all the earth.
Som är de sju ögonen, Guds sju andar utsända över hela jorden.
Let's turn aside for a moment.
Ska vi vända oss åt sidan ett ögonblick?
And talk about the problems.
Och tala om problemen.
That some people find when they study the book of the Revelation.
Som en del människor hittar när de studerar Uppenbarelseboken.
That is if they study it.
Det vill säga om de studerar boken.
And here's an example.
Här har vi ett exempel på det.
John is told that the lion of the tribe of Judah has prevailed.
För Johannes berättas det att det är lejonet av Judas stam som har övervunnit.
And you say, who on earth is that?
Och du säger, vem hela tiden är det?
And the knowledgeable will tell you that's the Lord Jesus, of course.
Och den som vet kommer berätta för dig att det är ju Herren Jesus naturligtvis.
Why didn't it say the Lord Jesus?
Varför står det inte då Herren Jesus?
Why dress it up in this fanciful talk?
Varför ska man klä ut med såna konstiga ord?
Been simpler, wouldn't it, if it had said the Lord Jesus?
Visst hade det varit enklare om det hade stått Herren Jesus, eller hur?
And John turns to see this lion.
Och Johannes vänder sig om för att se detta lejon.
And lo and behold, there's no lion there.
Och så ser han ingen där.
So, a lamb.
Han såg ett lamm.
Well, who's that then?
Men vem är det då?
Well, that's the Lord Jesus.
Det är Herren Jesus.
Oh, what a confusing book.
Vilken förvirrande bok.
Why can't it talk straight?
Och varför kan det inte tala klart och tydligt?
If the lion is the Lord and the lamb is the Lord.
Om lejon är det Herren och lammet är Herren.
Why not say it in straightforward
kan
language?
Den inte säga det rakt och med klara tydliga ord rakt ut?
And that's because people think of the revelation as though it were a code.
Och det är på grund av att människorna tänker på Uppenbarelseboken som om det vore en bok.
That has to be deciphered.
Koder som man måste lösa, som man måste uttyda.
So you can come at the real meaning.
För att verkligen förstå vad den säger.
But here it isn't a code, of course.
Men det här är ingen kod naturligtvis.
It is serving another purpose completely.
Utan det här tjänar ett helt annat ändamål.
We know it's the Lord Jesus, of course we do.
Naturligtvis vet vi att det handlar om Herren Jesus.
But the question arises.
Men de kristna, de ställer sig upp.
Well, who is he?
Men vem är han då?
And what's he like?
Och hurdan är han?
Oh. Mm. Well, how shall I illustrate that?
Hur ska jag säga det här nu då?
Have you ever heard a lion roar?
Har ni någonsin hört ett lejon ryta?
Shakes the very forest.
Och man blir verkligen skakad i sina grundvalar.
That's what Jesus is like.
Sådan är Jesus.
He is meek and lowly of heart.
Han är ödmjuk och mild i hjärtat.
Let us not forget he is the lion of the tribe of Judah.
Men låt oss inte heller glömma att han är lejonet från Judas stam.
And when that lion roars.
Och när det lejonet ryter.
The very universe will shake.
Då skakar hela universum.
It is right that we pray in the name of Jesus.
Det är rätt att vi ber i Jesu namn.
Now and again, it seems to me it would be good to remember.
Men jag tror att det är bra att vi nu och då kommer ihåg.
Who Jesus is.
Vem Jesus är.
He is the lion.
Han är lejonet.
He is the sovereign Lord.
Han är den allsmäktige Herren Jesus.
He has overcome all opposition.
Han har övervunnit allt motstånd.
And I turned to see him.
Och jag vände mig om för att se honom.
And I saw a lamb.
Då såg jag ett lamm.
As it had been slain.
Som såg ut som om det hade blivit slaktat.
It was an unusual lamb, though.
Det var ett ovanligt lamm, eller hur?
It had seven horns.
För det hade 7 horn.
I've seen a lamb with 2.
Jag har sett lamm som har 2 horn.
And I've seen a Jacob sheep with 4 horns.
Jag har sett ett Jakobs får med 4 horn.
But 7 horn.
Men 7 horn.
The lamb.
Lammet.
What does it say?
Vad står det?
Horns stand for power.
Horn står för makt.
Now we are to think about the Lamb of God.
Och nu ska vi tänka på Guds lamm.
But not just of his death and crucifixion.
Men inte bara på hans död och uppståndelse.
of the power of that lamb.
Men utan den, vi ska tänka på den makt som detta lamm har.
Paul sums it up well, doesn't he?
Paul, han har verkligen sagt det på ett bra sätt, eller hur?
Talking of the cross of Christ.
När han talar om Jesu Kristi kors.
He says to the Jews, it is an offense.
Så säger han att det är dårskap för judarna, det är till anstöt för dem.
And to the Greek philosophers it is utter folly.
Och för grekerna, de grekiska filosoferna, är det också yttersta dårskapen.
Imagine trying to tell a Greek philosopher.
Tänk dig att du ska försöka berätta för en grekisk filosof.
I don't know whether you ever talked to any Greek philosopher.
Jag vet inte om du har någonsin pratat med en grekisk filosof.
Imagine trying to tell a Greek philosopher.
Men tänk dig nu att du ska berätta för en grekisk filosof.
But the solution to the problems of the world.
Att lösningen på världens problem.
Is a carpenter crucified on a Roman cross.
Är en snickare som korsfästes på sitt eget kors.
They would probably reply, "Are you feeling well?"
Den grekiska filosofen skulle nog fråga dig, "Mår du bra?"
Ah, but says Paul, to those that are being saved.
Men, säger Paulus, för dem som blir frälsta.
The cross of Christ.
Är Kristi kors.
Is the power of God unto salvation.
Guds kraft till frälsning.
And the choirs of heaven begin to take up the story.
Och så börjar vi höra de här ropen i himlen.
This lamb.
Detta lamm.
Marked by power.
Som kännetecknas av sådan makt.
But having seven eyes.
Som har sju horn.
Which are the spirits of God.
Som är Guds sju andar.
Our blessed Lord Jesus.
Vår välsignade Herre Jesus.
The dispenser of the Spirit of God.
Han som delar ut Guds ande.
Who then is this Jesus?
Vem är då denne Jesus?
You will remember what Paul preached on the day of Pentecost.
Vi kommer ihåg vad Paulus predikade på pingstdagen.
When the Holy Spirit had been poured forth.
När den helige ande hade blivit utgjuten.
And he made this point.
Och han sa då följande.
The coming of the Holy Spirit.
Att den helige ande har kommit.
Didn't just happen after Jesus ascended.
Och har inte bara skett after Jesus
ascended into heaven.
Inte skedde inte bara efter det att Jesus hade åkt tillbaka till himlen.
It was the ascended Jesus who poured out the Holy Spirit.
Utan det var den Jesus som hade fått tillbaka som utgöt den heliga ande därifrån.
The Holy Spirit, ladies and gentlemen, is not just a little current like electricity.
Den heliga ande, mina damer och herrar, inte bara en liten ström som elektricitet till exempel.
He is the third person of the Trinity.
Utan han är den tredje personen i treenigheten.
Who must Jesus be?
Vem är då inte Jesus?
If he sent forth the Holy Spirit.
Om han sände ut den heliga ande.
Peter draws the logical conclusion.
Petrus, han drar en logisk slutsats av detta.
If Jesus has sent down the Holy Spirit of God,
om Jesus har skickat ner Guds heliga ande,
let all the house of Israel know this.
Då vet hela Israels hus det.
That God has made him,
att Gud har gjort honom till
both Lord and Christ.
Både Herre och Kristus.
Lord in the highest sense of the term.
Herre i den allra högsta betydelsen som ordet kan ha.
Who humbled himself.
Han som ödmjukade sig.
And became obedient.
Och blev lydig.
Up to the point of death.
In till döden.
And that the death of the cross.
Och när han dog på korset.
Wherefore God has highly exalted him.
Och på grund av att han dog på korset så har Gud verkligen upphöjt honom över allt annat.
That every knee shall bow.
Så att varje knä ska böjas.
Given him the name which is above every name.
Och givit honom namnet som är över alla andra namn.
That name is Jehovah.
Det namnet är Jehova.
Jesus is God.
Jesus är Gud.
So now the scene is set.
Nu har vi den här scenen framför oss.
The lamb comes and takes the scroll.
Lammet kommer och tar bokrullen.
And begins to finger the seal.
Och börjar bryta loss det här sigillet.
And the choirs of heaven cannot wait.
Och ropen i himlen kan inte vänta.
And they begin to sing now.
Och de här stora skarorna börjar nu sjunga i himlen.
Not the worthiness of God as they did in chapter 4.
Inte längre om Guds värdighet som de gjorde i kapitel 4.
But the worthiness of the Lamb.
Utan att det är lammet som är värdigt.
His worthiness to take the book.
Som är värdigt att ta boken.
And set loose the judgments.
Och låta domarna utlösas.
Wherein lies his moral worth to set loose these judgments?
Var ligger då hans moraliska värde att han får lov att utgjuta de här domarna?
And the answer comes.
Svaret kommer.
For he was slain.
Därför att han slaktades.
The word is a strong word.
Ordet är ett starkt ord.
It's a little bit brutal.
Det är lite brutalt det här ordet.
Not sacrificed.
Det är inte att han offrades.
Slaughtered.
Utan blev slaktad.
That's what the world did to Jesus Christ, God's son.
Det är det som världen gjorde med Jesus Kristus, Guds son.
As they said, here is the son, let us kill him.
När de sa, här är sonen, låt oss döda honom.
Throw him out of the vineyard.
Och kastade ut honom ur vingården.
And the vineyard will be ours.
Och då kommer vingården att tillhöra oss.
The world shall never be able to accuse the Lamb of God.
Världen kommer aldrig att kunna anklaga Guds lamm.
That in setting out the judgments of God.
Att han när han utlöste de här Guds domarna.
He was acting as a compassionless tyrant.
Att han då agerade som en tyrann utan barmhärtighet.
För först
och främst.
He was slain.
Så slaktades han.
By this world.
Av den här världen.
Oh, but more than that.
Och mer än det.
Thou was slain.
Du har blivit slaktad.
And thou didst purchase unto God with thy blood.
Och du har genom ditt blod köpt åt Gud.
People of every tribe and tongue and people and nation.
Människor av alla stammar och språk och folk och folkslag.
He paid the price of their redemption.
Han har betalat priset för deras frigivning, för deras frälsning.
And to buy them back to God.
Och för att köpa tillbaka dem till Gud.
And suffered the penalty of God's justice.
Och han har tagit på sig straffet för Guds rättfärdighet.
On behalf of his very enemies.
Och detta gjorde han för sina fiender.
And made intercession for the transgressors.
Och han har bett för dem som plågade och slaktade honom.
And has not only redeemed them.
Och inte bara har han frälst dem och återköpt dem.
But made something of them.
Men han har gjort någonting med dem. Av dem.
Made us them to be to our God a kingdom.
Han har gjort av dem så att de har blivit ett konungadöme åt vår Gud.
That is, he has made them into people that gladly obey God.
Att han har förvandlat dem till människor som gladligen lyder Gud.
And made them also priests to God.
Och gjort dem till präster åt Gud.
And the mark of a priest.
Och hur kännetecknas en präst?
And the principle by which a priest lives.
Och efter vilka principer lever en präst?
Is he puts God first?
Jo, är det att han sätter Gud först?
And his neighbor second?
Och sin nästa på andra plats?
And himself last?
Och att han själv kommer sist?
Listen again to the worthiness of Christ.
Lyssna än en gång på varför Kristus är värdig.
How is he worthy to loose the judgments of God on this world?
Varför, hur är han värdig att låta domarna gå ut över Guds domar gå ut över denna världen?
Would not the choirs of heaven point to you, my good sister?
Skulle inte de här massorna i himlen peka på dig, min syster?
And you, my brother?
Och på dig, min bror.
And you say you ask, why is he worthy?
Och du frågar, men varför är just han värdig?
Look at these.
Titta på de här då.
They were once enemies.
De var ju en gång i tiden Guds fiender.
And Christ died for them.
Och Kristus har dött för dem.
So that by his death they might be reconciled to God.
Så att de genom hans död kan bli försonade med Gud.
And look what he's made of.
Titta vad han har gjort av dem.
See that woman there?
Ser du den här kvinnan där?
I could tell you about her past.
Jag skulle kunna berätta hur hon var
förr. The angel.
Hon var förr i tiden.
I keep the records, you know.
Säger ängeln. Jag har hela berättelsen om det. Jag har det nedskrivet.
We won't publish them just now.
Men vi ska inte offentliggöra den här berättelsen.
But look at the woman now.
Men titta på den här kvinnan nu.
If you could read her heart.
Om du skulle kunna titta in i hennes hjärta.
She loves the Lord, you know.
Hon älskar Herren, förstår du?
And aims to obey the Lord.
Hon har verkligen som målsättning med sitt liv att lyda Gud.
Look at the triumph of the lamb in that woman's life.
Titta hur lammet har triumferat i den här kvinnans liv.
And you should listen to her praying.
Och lyssna när hon ber.
And the temper of her life.
The
temper, the character of her life.
Och hur hennes liv ser ut i vardagslivet. Hur hon leder sitt liv.
How God's interests stand first with her.
Hur hon först och främst söker efter Guds sak.
And then the interests of others.
Och sen tänker hon på hur hennes grannar, hennes nästa har det.
And finally herself.
Och sätter sig själv på sista plats.
You say, what brought that about?
Du säger, hur har detta blivit? Hur har det kunnat bli så?
And the angel would explain it.
Och då skulle ängeln förklara för dig.
This is the triumph of the lamb.
Detta är lammets triumf.
And at the cost of his death.
Och det har kostat honom döden.
Has transformed them.
Hans död har förvandlat de här människorna.
That's why he's worthy.
Det är därför som han är värdig.
Before he will destroy this present earth.
Innan han kommer att fördärva den här världen som den ser ut idag.
He has first salvaged something out of it for God.
Så har han först räddat något ut ur den här världen för Gud.
It's marvelous he did that, isn't it?
Och visst är det underbart att han gjorde det, eller hur?
For if he had just deluged the world with judgment.
För att han bara hade låtit Guds vrede gå ut över jorden och dom.
Well, he had the right to do it.
Visst hade han rättighet att göra det. Det hade varit hans rättighet.
If I'd have been God, I'd have done it long since.
Om jag hade varit Gud så hade jag gjort det för länge sedan.
My good sir.
Men min gode herre.
If a mosquito.
Om en mygga.
Had the audacity, the boldness.
Om en mygga var modig nog, djärv nog.
To land on your royal forehead.
Att landa på din kungliga panna.
And sting you.
Och sticka dig.
You wouldn't think twice.
Du skulle inte tänka efter två gånger.
Up would come your royal hand.
Utan din kungliga hand skulle åka upp i vädret.
And dismiss that mosquito into oblivion.
Snabbt krossa den här förinta den här myggan så att han aldrig mer tänkte på den.
For the insult it did you.
Därför att den verkligen har förolämpat dig.
How does God put up with this world sinning?
Hur står Gud ut med den här världen syndar som den gör?
And how did he put up with my sin?
Och hur har han kunnat stå ut med mina synder?
I could have understood it if God had just poof, and the universe disappeared.
Jag hade kunnat förstå om Gud hade sagt puff och låtit hela illa universum förintas.
Without troubling to go about the costly business of redeeming mankind.
Utan att bry sig om att på denna kostsamma väg som det var att återlösa, köpa tillbaka mänskligheten.
But I'm glad that the blessed Lord Jesus did give himself to redeem us first.
Jag är så glad för att vår välsignade Herre Jesus gav sig själv för att frälsa oss först.
For otherwise I think Satan would have mocked God.
För annars så tror jag att Satan hade anklagat Gud och retat honom.
And Satan would have said,
och Satan hade sagt
with his last gasp,
med sin sista andetag.
All right, God.
Okej, Gud.
You're almighty.
Du är visserligen allsmäktig.
We always knew you were almighty.
Ja, vi visste, jag har alltid vetat att du är allsmäktig.
But you know, you've lost the game.
Men vet du vad, du har förlorat spelet.
You made the world, didn't you?
Du har skapat världen, eller hur?
But I spoiled it for you.
Men det är jag som har fördärvat den åt dig.
Do you see? And all you could do was to destroy it, you see, God.
Pardon?
All you could do was to destroy
it. Och allt du kan göra nu, Gud, det är att förinta jorden.
I won, you see, really.
Det är faktiskt jag som vann, eller hur?
For you were able to create it.
För du kunde visserligen skapa den.
To create men and women.
Skapa män och kvinnor.
You weren't able to keep their hearts.
Men du kunde inte behålla deras hjärtan.
And all you could do was to destroy it.
Och allt du kan göra nu det är att förinta den.
Oh no, God is not going to be defeated.
Men Gud kommer inte att stå som besegrad.
Worthy is the lamb.
Värdigt är lammet.
Because before he deluges the world with judgment.
För innan han låter domarna gå ut över världen.
First he died to redeem men and women.
Dog han först för att återköpa män och kvinnor till Gud.
And to make something of them.
Och göra någonting med deras liv.
For God.
För Guds skull.
And I pause to think at the almost incredible thought.
Och då tänker jag efter och den här nästan ofattbara tanken kommer.
That the wisdom of God is being manifested to principalities and powers.
Att Guds visdom nu har gjorts uppenbar för andemakter och överhögheter i himlarymderna.
In the church.
Genom församlingen.
And in you.
Och genom dig.
And in me.
Och genom mig.
Why is Christ worthy?
Varför är Kristus värdig?
Look at them.
Titta på dem.
But Christ's worthiness depends on what he's done in me.
Är det så att Kristi värdighet beror på vad han har gjort i mig?
Is that true?
Är det sant?
He's made them.
Han har gjort dem
a kingdom.
Till ett konungadöme.
Priest to our God.
Präster åt vår Gud.
In chapter 6 the record is given.
I kapitel 6 så läser vi berättelsen om vad som händer
when the lamb opens the seal.
När lammet öppnar sigillen.
They come to their climax at the opening of the sixth seal.
Höjdpunkten är när det sjätte sigillet öppnas.
For do you see there was a great earthquake. This is chapter 6 verse 12.
Innan detta så var det en stor jordbävning, kapitel 6 vers 12.
Verse 14, the heaven was removed as a scroll when it is rolled up.
Och i vers 14, och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop.
And the kings of the earth and the princes.
Kungarna på jorden och stormännen.
And every slave and every free man.
Och härförarna och alla slavar och alla fria.
Hid themselves in the caves and in the rocks of the mountains.
Gömde sig i hålor och bland bergsklyftor.
And they say to the mountains and to the rocks.
Och de sa till bergen och klipporna.
Fall on us and hide us from the face of him that sits on the throne.
Fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen.
And from the wrath of the lamb.
Och för lammets vrede.
For the heaven is removed.
För nu försvinner himlen.
Men are able to look direct into the throne of God.
Och nu kan människor titta rakt in på Guds tron.
They are so terror-struck.
Pardon?
They are so struck with terror.
Och de slås med förfäran.
They call on the rocks to hide them.
Och de ropar till klipporna, göm oss för hans ansikte.
Of him that sits on the throne.
Han som sitter på tronen.
But before this section of the Revelation ends.
Men innan den här avdelningen av uppenbarelsen kommer till sitt slut.
Chapter 7 introduces us to two companies of people.
Så introducerar oss kapitel 7 till två olika typer av människor.
There are first 144,000 of people.
Först så har vi 144,000 människor.
Named as coming from the tribes of Israel.
Och om de sägs att de kommer från Israels 12 stammar.
And they are sealed.
Och de är försedda med sigill.
So that nothing of the wrath of God should descend upon them.
Så att inget av Guds vrede ska gå ner över dem.
And then there is another company.
Och sen finns det en annan samling människor.
Chapter 7 verse 9 begins their story.
Kapitel 7 vers 9 börjar deras berättelse.
And they come out of every tribe, kindred, tongue and nation.
Och de kommer från alla folkslag och stammar och länder och språk.
A great multitude that nobody could number.
En så stor skara att ingen kan räkna dem.
And they come with their palms.
Och de kommer med palmblad i händerna.
And they cry with a great voice.
Och de ropar med hög röst och säger:
Salvation unto our God who sits on the throne and unto the lamb.
Frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronet och lammet.
Now I can hear them coming. I mean your questions, I can hear them
nu,
coming.
Nu hör jag redan hur era frågor är på gång här.
Will the preacher please tell us who these people are?
Finns någon predikant som kan vara snäll och berätta för oss vilka de här människorna är?
And who are these 144,000?
Och vilka är då de här 144,000?
And who is this great multitude?
Och vem är den här stora skaran?
Coming out of the great tribulation.
Som kommer ut ur den stora förödelsen, den stora lidandet.
And I'm not going to tell you.
Och jag tänker inte berätta det för er.
For the commentators will all tell you.
För kommentatorerna kommer alla att berätta för er.
And there are many helpful books.
Och det finns massor med bra böcker som kan hjälpa oss när det gäller uppenbarelseboken.
So by the authority that is given to me within these walls.
Så på grund av den auktoritet som jag har fått inom dessa fyra väggar.
I'm not going to tell.
Så tänker jag faktiskt inte berätta för er vilka de är.
But what I am going to point to.
Men det som jag tänker peka ut.
It's that in these two companies,
är att i de här två samlingarna,
whoever they are,
vilka de nu än må vara,
and whatever time they occupy at the end of the age,
vilken tid de befinner sig i vid tidens slut,
these two companies exhibit two features of God's great salvation.
Så är det så att de här två samlingarna ger uttryck för två stora drag i Guds frälsning.
The first are sealed.
De första är förseglade. De har sigill.
So that no judgment of God falls upon.
Så att inget av Guds vrede faller över dem.
That is an aspect of salvation.
Det här är en del av frälsningen.
That is true of all God's people.
Det här stämmer in på alla Guds människor.
In whatever Christian age they
I vilken kristen tid de än må ha levt eller lever.
Sealed.
Vi är förseglade. Vi har ett sigill.
So we are told, for instance.
Så har det till exempel berättats för oss.
Ephesians chapter 4 and verse 30.
I Efesierbrevet 4 vers 30.
That we are sealed with the Holy Spirit of promise.
Att vi har förseglats med den helige andes
until the day of redemption.
Till in till frälsningens dag.
And 2 Corinthians chapter 1.
Och i andra Korinthierbrevet kapitel 1.
Repeats that aspect of salvation.
Upprepas den här aspekten på frälsningen ännu en gång.
Talking to his fellow believers at Corinth.
Där Paulus talar till sina medtroende i Korinth.
Paul says God has anointed you.
Och där Paulus säger Gud har smort
er. God has established you.
Han har stadfäst you.
And God has sealed you.
Och han har förseglat er.
Marvelous metaphor, isn't it?
Vilken fantastisk metafor, eller hur?
In the ancient world.
I den gamla tiden.
When somebody got a scroll,
när någon fick en bokrulle,
tied it up,
och löste upp den, öppnade den,
and sealed,
och förseglade den med sigill,
the scroll,
den här bokrullen.
It forbade anybody to interfere with that scroll.
Så var det ingen som fick bryta upp det här sigillet.
When the Roman soldiers together with the Jews put the body of Jesus in the tomb.
När de romerska soldaterna tillsammans med judarna la Jesus i graven.
They rolled the seal in front of the opening.
So,
and they rolled the stone in front of the
opening. Så rullade de dit stenen framför öppningen.
And sealed it.
Och sen satte de på ett insegel.
Defying anybody to break the seal of the Roman emperor.
Därigenom förbjuda alla att bryta detta det romerska imperiets sigill.
And every believer can rejoice in this.
Och varje troende kan glädjas över detta faktum.
That God has sealed.
Att Gud har satt sitt sigill på dig.
Telling heaven and earth and hell if need be that you're his property.
Och berättat för himlen och jorden och himle och helvetet om det så är att du är hans ägodel.
And defying people to run off with you.
Och förbjudit människor att förstöra dig.
We are sealed and therefore secure.
Vi har ett insegel och därför är vi trygga.
Until the day of redemption.
Till frälsningens dag uppenbaras.
When the Lord shall come.
När Herren Jesus kommer.
And take all his sealed
och tar
property home to glory.
Hela sin förseglade ägodel hem till härligheten.
It's no cheap salvation you have, you know.
Det är ingen billig frälsning som du har, vet du det?
And then come this great multitude.
Och så kommer den här stora skaran.
And they got palms in their hands.
Och de har palmblad i händerna.
And that too suggests to some commentators.
Och en del bibelutläggare föreslår då att det här.
That these people were martyred.
Är att de här människorna, de blev martyrer. De har dödats för sin tros skull.
Be that as it may.
Det kanske är så.
They are now triumphant.
Men nu är de triumferande.
And they cry salvation unto God who sits on the throne.
Och de ropar nu högröst, frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen och lammet.
So one of the elders we are told.
Och så berättas det för oss att en av de äldste.
Verse 13 it is.
I vers 13 står det.
One of the elders said unto John.
Att en av de äldste frågade Johannes.
These which are arrayed in white robes.
Dessa som är klädda i vita kläder.
Who are they?
Vilka är de?
And where did they come from?
Och varifrån har de kommit?
And John wisely replied.
Och Johannes var vis och svarade.
I haven't got a clue, sir.
Jag har ingen aning, min herre.
Please tell me.
Berätta för mig, är du snäll.
So the angel told him.
Så då berättade ingen för honom.
These are they which come out of the great tribulation.
Dessa är de som kommer ur den stora nöden.
And they washed their robes.
Och de har tvättat sina kläder.
And made them white in the blood of the lamb.
Och gjort dem vita i lammets blod.
Therefore are they before the throne.
Därför står de inför Guds tron.
And we pause at that.
Och här gör vi en paus.
For when scripture says of these people they stand before the throne.
Och tänker efter hur det är när Bibeln säger att de här människorna står inför tronen.
It's not just telling you about their physical position.
Så handlar det här inte bara om deras fysiska position.
To stand before the throne of Almighty God.
Att de står framför den allsmäktige Gudens tron.
And to stand there unafraid.
Och stå där utan rädsla.
To stand in the confidence that you can stand before the throne.
Och stå där i denna djupa förvissning och denna frimodighet att de får stå inför Guds tron.
That is a remarkable effect of salvation.
Det här är en fantastisk följd av frälsningen.
Remember what was said of the people at the end of chapter 6.
Kom ihåg vad som sades om människorna i slutet av kapitel 6.
When the heaven is opened.
När det himmelska öppnade sig.
And they see the throne of God.
Och de ser Guds tron.
They rush into the caves and ask the rocks to fall on them.
Då rusar de in i grottor och klippor och ber klipporna falla ner över dem.
And to hide them from the face of him that sits on the throne.
Gömma dem för Guds ansikte, han som sitter på tronen.
For they are unrepentant sinners.
Och det beror på att de inte har vänt om till Gud.
But here's this great multitude.
Men här har vi denna stora skara.
And they stand before the throne.
Och de står framför tronen.
How dare they stand
there? Hur vågar de stå där?
On what ground do they stand?
Vad har de för grund för att våga stå så inför Gud?
And the reply is given.
Och svaret det får vi.
They washed their robes and made them white in the blood of the lamb.
De har tvättat sina kläder och gjort dem vita i lammets blod.
That's the reason why they stand before the throne.
Därför står de inför Guds tron.
And then a delightful description is given.
Och sen får vi en fantastisk förtjusande beskrivning.
They serve him day and night in his temple.
De tjänar honom dag och natt i hans tempel.
And he that sits on the throne shall spread his tabernacle over them.
Och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tabernakel över dem.
They shall hunger no more.
De ska aldrig mer hungra.
Neither thirst anymore.
Eller törsta.
Neither shall the sun strike upon them.
Och inte heller ska solen eller någon annan hitta att träffa
nor
dem.
Nor any heat.
Eller någon annan hetta.
Let's be frank.
Nu måste vi vara uppriktiga med varandra.
God is the author of creation.
Gud är ju den som har initierat skapelsen.
But in this fallen world.
Men i den här fallna världen.
Creation has hurt many people.
Så har skapelsen skadat många människor.
I have a near neighbor in Belfast.
Jag har en nära granne i Belfast.
One night his wife came and knocked on my door.
Och en kväll så kom hans fru och knackade på min dörr.
Said she, would you allow my husband to come and talk to you?
Och sa, får min man komma och tala med dig?
You see, she said, we had a child.
Hon sa, förstår du, vi hade ett barn.
And she was terribly handicapped.
Och hon var fruktansvärt handikappad.
She never grew.
Hon växte aldrig.
Like a baby at 12 years old.
Hon var 12 år gammal var hon fortfarande som en bebis.
My husband took the care of her.
Och min man var den som tog hand om henne.
And now she's died.
Och nu har hon dött.
My husband doesn't know where he is.
Och min man vet inte var han är.
Is there a God?
Finns det en Gud?
I said certainly he can come and talk.
Jag sa låt honom komma till mig, visst, han får gärna prata med mig.
And when he came,
och när han kom,
he told me they had another child.
Så sa de att de har ett barn till.
That child was similarly handicapped.
Och att även detta barn var handikappat på samma sätt.
How can I believe in God, says he.
Hur ska jag kunna tro på en Gud, sa han.
And my friends tell me that the New Testament can't be trusted.
Och mina vänner berättar för mig att Nya testamentet det kan man inte lita på.
It wasn't copied out till 300 years after Christ.
Man skrev inte ut Nya testamentet förrän 300 år efter Kristus.
I took him to my study.
Då tog jag in honom i mitt studierum.
And showed him a picture of early manuscripts.
Och visade honom en bild på tidiga manuskript.
And assured him he could trust the New Testament as being valid.
Och visade honom att han verkligen kunde ge att Nya testamentet verkligen hade trovärdighet.
But of course we came to the bigger question.
Men så kom vi till den större frågan.
Is there a God creator?
Finns det en Gud som är skaparen?
Creation, you see, has hurt many people, hasn't it?
För skapelsen har sårat, skadat många människor, eller hur?
What answer has God, the creator, got?
Vad har Gud, skaparen, då för svar på detta?
Here in these chapters we see the creator's throne.
Här i de här kapitlen ser vi skaparens tron.
And what God has been at in making possible the redemption of mankind.
Och vad Gud har gjort för att möjliggöra människosläktets frälsning.
All who trust Christ.
För alla de som sätter sig förtroende till Kristus.
Or like Abraham put their faith in the living God.
Alla de som liksom Abraham sätter sin tilltro till den levande guden.
And all those handicapped folks that could never think for themselves.
Och alla de gravt handikappade som aldrig haft förmågan att tänka själva.
Covered by the almighty work of Christ.
Är täckta av den allsmäktige Kristus verk.
Sealed and saved.
De har sigill och de är frälsta genom honom.
And shall live to see.
Och de kommer att få uppleva
the final effects of redemption.
Frälsningens slutgiltiga följder.
When he that sits upon the throne shall spread his tabernacle over them.
När han som sitter på tronen ska sprida ut sitt tabernakel över dem.
Creation shall never hurt them again.
Kommer skapelsen aldrig mer att kunna skada eller såra dem.
And the lamb which is in the midst of the throne.
Och lammet som sitter mitt på tronen.
Shall be their shepherd.
Ska vara deras herde.
And shall guide them unto fountains of waters of life.
Och ska leda dem till livets vattenkällor.
And God shall wipe away all tears from their eyes.
Och Gud ska torka bort alla tårar från deras ögon.
So may God speak to our hearts.
Må Gud tala till våra hjärtan.
Through his wonderful, dramatic and true word.
Genom sitt underbara, dramatiska och sanna ord.
And so direct our attention into his heaven.
Och så leda vår uppmärksamhet att vi ser hans himmel.
That we shall begin to interpret earth and its experience.
Och så att vi kan börja tolka jorden och de upplevelser vi gör här på jorden.
In the way that God sees it.
Så som Gud gör, så som Gud ser det hela. Guds utgångspunkt.